Radio SRF den 3 mars 2017.
Borde smarta mobiler och surfplattor förskrivas av syncentralerna?
Och häng med på vintersportläger i Östersund.
Och pressade priser i ledarhundsupphandlingen.
Välkommen till Radio SRF. Åh, det är mars.
Åh, det är mars.
Äntligen är det vår. Hej Caroline.
Ah, blir så himla peppad att man så här bara tuggar på den här radiosändningen väldigt, väldigt snabbt.
Men känns det, tycker du att det känns som att det är vår?
Ja, nej, det gör det inte. Tycker du?
Nej, det tycker jag nog inte. Fast om man är ute i solen. Jag stod faktiskt ute igår och väntade på tunnelbanan. Och då tycker jag ändå, det var ganska skönt. Man känner ändå att solen har börjat värma. Lite grann.
Alltså man har ju de här små glimtarna av vår i alla fall. Och sen så kommer det lite regnslask i sidled och sen så blir det lite vår igen.
Ja. Inga vårkänslor alls?
Jo, alltså jag fick ju det här om dagen.
Jaha.
Korta 10 minuter.
Varför? Eller berätta.
Nej, men det var bara, jag tror att det är doften och känslan. Att luften blir lite annorlunda kanske.
Mm.
Ja, någonting
sånt. Så kan det vara förstås.
Mm.
Vi har besök i studion. Hej Johan.
Hej.
Från Unga med synnedsättning.
Kul att jag fick komma hit.
Ja, varsågod.
Ni har släppt en rapport om surfplattor och smarta mobiler. Kan du berätta lite om den här rapporten?
Ja, vi var lite intresserade just av det här. Hur det ser ut på landets syncentraler och för våra medlemmar då. Kring om de får sina mobiler och surfplattor förskrivna då från sina syncentraler. Och då bestämde vi oss för att göra 2 enkäter. En till våra medlemmar då, och en till syncentralerna. Och idag då så publicerar vi här resultatet av de här enkäterna som vi har sammanställt då. Och i den då så har vi lite intressanta fakta kring hur det ser ut. Och det är ju väldigt, väldigt få som förskriver smarta mobiler och surfplattor i dagsläget då. Men vi ser ändå en utveckling där det verkar som att de här hjälpmedlen då mer och mer ses på just som hjälpmedel på syncentralerna.
Varför är det så att det bara är 2 av Sveriges syncentraler som väljer att förskriva de här formerna av hjälpmedel?
Det har vi inte liksom, jag kan säga också att vi har inte riktigt så här gått till botten med det här om varför det ser ut på det här viset, utan det här är ju mer att vi har sett hur ser det ut, och sen så är ju nästa steg då att kanske fördjupa oss i det här, och där hoppas vi också att andra tar upp och plockar upp de här siffrorna och gör den fördjupningen. Men som utifrån det vi vet så ser vi ju att den är ju inte kategoriserad som ett hjälpmedel, utan det är någonting som man har så att säga själv. Och men däremot så ser vi då att 63% utbildar den egna personalen då i dagsläget, och även många utbildar också de inskrivna i att använda den smarta mobilen och surfplattan som ett hjälpmedel just. Och det skvallrar ju ändå om att man ser det som ett hjälpmedel, även om det kanske inte riktigt då finns med på listan av hjälpmedel som man kan få förskrivna. Förutom då i vissa fall då, det var en syncentral här och det var i Blekinge då, som i Skåne, som man kunde få den här som en då person hade fått då, det är sin mobil förskriven till sig då.
Okej, så att det inte är det att man liksom på de här 2 syncentralerna liksom strösslar ut mobiler och surfplattor, utan det är liksom en person som har fått det.
Alltså underlaget är ju så att vi inte kan se exakt liksom hur frekvent det förskrivs, men där har vi i alla fall en person som har fått det förskrivet, och det är ju ganska få så att säga, så det skvallrar väl ändå om att även där så är det inte så lätt att få det förskrivet då.
Nej. Men det existerar. Och varför tycker ni att det är viktigt att det liksom övervägs att förskriva hjälpmedel på det här sättet?
Alltså det är ju ett otroligt viktigt hjälpmedel, och många av de här som svarar i enkäten lyfter fram den smarta mobilen och surfplattan som något av det viktigaste hjälpmedlet man har i sin vardag. Och de flesta använder ju då smartphones av en dyrare modell som då har tillgänglighetslösningar med sig från början så att säga då, till exempel en iPhone. Och vi tycker att det är viktigt, för det är kanske inte alla unga som har råd med detta, och det kan också handla om barn som är i behov av det här som ett hjälpmedel, och då är det ju föräldrarna som ska ta den kostnaden. Sen finns det också ganska dyra, en del programvaror är gratis, men det finns också ganska dyra programvaror, till exempel för att få text uppläst om man är blind då. Som förhållandevis billigt sett kanske till andra hjälpmedel, men som ändå då har en kostnad på kanske 1000 kronor eller till och med mer. Och om man inte då har synen att den smarta mobilen är ett hjälpmedel, då kanske man inte heller får programvaran till den.
Men om man tittar på själva hårdvaran, alltså själva telefonen eller surfplattan, idag så är väl ändå en smart telefon något som varje person har. Vad är det som gör att just personer med synnedsättning skulle få det här finansierat som hjälpmedel?
Ja, det är ju så att jag menar, många som jobbar då ute i arbetslivet har ju en dator, kanske också i många fall idag en mobil via sin arbetsgivare. Men tittar man på barn och unga så är det ju inte helt säkert att man har en modern, dyr så att säga, smart telefon som man då kanske behöver just för tillgängligheten. Och det beror också lite på hur mycket pengar man har själv såklart. Vi vet att många studenter har ju svårt att få ekonomin att räcka till. Och även om man kan få ett visst bidrag sett till sin funktionsnedsättning så blir ju det här en väldigt stor kostnad att man ska ha då en bra uppdaterad, ganska ny ändå, smart telefon för att kunna utnyttja den fullt ut. Och där svarar vi ju inte, att det här är ju en undersökning så att, men där kan det ju finnas säkert olika modeller att man ger stöd till viss del eller att man ger stöd till de som är i störst behov av det eller så. Men det är en diskussion vi tycker är viktig och som vi gärna skulle vilja bidra till med den här undersökningen då som ett underlag.
Och vad är det bästa undersökningen kan bidra till?
En förståelse för att unga idag har det här som ett otroligt viktigt hjälpmedel. Och det är viktigt att man ser på det här just som ett hjälpmedel. Och i rapporten så ser vi också då att det är bara hälften av syncentralerna som förskriver datorer. Alla förskriver programvaror till datorer. Men hälften av syncentralerna förskriver då inte datorer. Och det visar ju på att man kanske har en i viss mån då kanske en liten gammal syn på den här tekniken. Och det är också problematiskt för vi ser ju i vissa fall att tekniken också kan ersätta andra hjälpmedel på ett bra sätt. Och där är det väl viktigt att man utgår från vad den inskrivna själv känner att den har behov av och vilket hjälpmedel som passar bäst för den. Men där tror vi i många fall att mobilen till exempel kan ju redan idag då ersätta till exempel viss form av förstoringsutrustning och den är också liten och praktiskt att ha med sig i fickan då.
Mm. Du företräder ju unga med synnedsättning som medlemmar. Hur märker du på medlemmarna i ert förbund att det här påverkar dem?
Ja, att många har ju visat ett intresse för den här undersökningen och skulle gärna se att man fick ett hjälp och ett bidrag till att skaffa en mobil just eftersom att det är inte bara ett lyx och ett överflöd att ha då en lite dyrare mobil utan det är också någonting som man är i stort behov av. Och där kan det också vara så att det finns medlemmar hos oss också som har signalerat att man eller det som har blivit tydligt här är att kanske inte alla medlemmar heller reflekterar över det som ett hjälpmedel för det är så naturligt så att säga. Och, men där tycker vi väl att om hjälpmedlet är så viktigt och naturligt så att man inte knappt reflekterar över det så borde ju inte det stå i vägen för att man kan få ett hjälp och stöd för att ha det.
Enkätundersökningen gjordes ju i november 2015. Hur kommer det sig att ni släpper rapporten först nu?
Ja, det har ju varit... vi är ju en liten organisation ska jag säga till att börja med. Och det tog sin lilla tid innan vi fick analysera siffrorna och fick det här sammanställt då. Sen är det ju så där vi ville också, och det var också en diskussion ska jag säga inom föreningen lite, hur ska vi använda oss av det här och vad ska vi göra med det här? Det hade ju varit möjligt att göra den här fördjupningen som vi pratade om också, men i slutändan så bestämde vi oss för att vi redovisar den här undersökningen nu och sen så jobbar vi vidare utifrån det då.
Mm. Tack så mycket Johan Wingestad, kanslichef på Unga med synnedsättning. Nu Caroline så blir det vintersport.
Slalom, längdskidor och skidskytte. Tre roliga aktiviteter att ägna sig åt när det finns snö. Men hur funkar det egentligen med vintersport när man inte ser? Vi följde med till Östersund för att uppleva när 14 barn och ungdomar susade ner för backarna och fram i spåren.
Bra, det är jättebra Emil. Och så tyngde framåt och så böjer vi benen.
Ett tunt lager puder har lagt sig på marken. Det är långt ifrån perfekt för det, men med hjälp av lite konstsnö så duger det fint att åka på. Milla, Mildred, Joakim och Emil är några av de lägerdeltagare som har tagit plats på skidstadion i Östersund. Pjäxorna är påsnörade, täckjackor och byxor knäppta och de har krånglat in vantarna i stavrömmarna. Och nu är de redo att åka. Det är inte första gången de står på ett par längdskidor. Men ledare Erika Johansson skickar med några bra tips.
Om man har de här magen, armarna och skuldrorna, vilka muskler är vi starkast i utav dem? Mildred.
Jag tror det är magen.
Ja, jag tror också att det är magen. Och därför ska man ju försöka använda magen så mycket som möjligt när man stakar.
Gruppen sticker iväg. Spåren svänger i en skarp kurva och fortsätter sedan i en brant uppförsbacke. Deltagarna instrueras att kliva ur spåren och saxa upp för backen genom att ställa skidorna som ett V och vinkla dem inåt.
Nu är det bra. Nu ser du, nu halkar du inte bakåt. Eller hur?
Ja, jag känner toppen.
Ja, vi är nästan uppe på toppen. Bra! Ja, nu är det bara 1,5 meter kvar. Så, nu kan du ta in skidorna för nu behöver du inte stå i det där vet längre. Så, bra!
De får en snabb syntolkning av nedförsbacken som väntar. Och instruktioner i hur man ska böja på knäna och hålla i stavarna.
Och nu kommer den här backen som är lite kort och brant. Men som gick fantastiskt bra förra gången.
Ja.
Ska vi göra på precis samma sätt?
Ja.
Ja. Där, sådär. Precis, sådär ja. Ja. Får du gå lite framåt innan det börjar,
sådär.
Innan det börjar glida. Ja, snart börjar det glida.
Sådär.
Det är kanonbra.
Och nu sen,
nu är det! Nu åker vi!
Jag heter Mildred Lövrie och jag är 14 år. Det är okej, men ibland tycker jag det är lite svårt och det är ganska läskigt i backarna.
Vad är det som är svårt då?
Det mesta är att ibland känns det som att man inte kommer fram. Utan man bara står still på ett ställe. Men, ja.
Mm. Men vad är det du gillar då med längdskidor?
Ja, det mesta att man, för det mesta är det platt och man kan åka runt. Så istället för att man går en skogsrunda så kan man åka en skogsrunda.
Om du skulle ge något tips till någon som är helt nybörjare, hur man liksom kan komma igång och så, vad skulle det bli då?
Man kan ju börja med att åka lite fram och tillbaka där det är platt och sen med några små backar så man ska ta den största backen på en gång.
Det är David du heter, eller hur? Ja. Och vad heter du i efternamn?
Öystille. Först trodde jag det skulle vara tråkigt, men sen det var roligt.
Berätta lite hur det kändes då när du åkte.
Alltså det var jobbigt, fast alltså det var ju bra för det, liksom, man tränar ju så. Alltså det är som typ en frihet, det är så här roligt, skönt. Och så är man ju ute, så det är bra.
Jag heter Emelie och jag kommer från Helsingborg. Jag har provat på längdskidåkning. Och jag, eftersom jag sitter i rullstol då, så får jag åka med sitski. Och då är det lite som en cykelsadel och så sitter man med benen under sig och så stakar man sig fram. Det är alltså lite grann som en kälke, fast att man sitter med på knä då. Och så är det liksom skidor under den, två skidor, som är liksom precis i rätt bredd så att de passar i spåren. Och sen får man liksom staka sig fram med vanliga stavar.
Hur har det gått då?
Jag tycker det har gått jättebra. Det är kul att kunna vara med trots att man inte kan gå.
Men vad är det du tycker är roligt med att åka skidor då?
För så vänst att vara ute. Jag tycker jättemycket om att vara ute och så. Men sen också liksom få se snö. Vi har inte så jättemycket snö nere i Skåne. Så det är kul. Och sen liksom prova något nytt och liksom få känna något som med lite fart och så. Alltså det pirrar ju i magen när man åker ner på backarna. Och men det är en fri känsla typ.
Att åka skidor om man inte ser kan vara ganska klurigt. De allra flesta behöver ha stöttning och någon med sig som berättar hur spåren och backarna ser ut, säger Erika Johansson.
Balansen är A och O, det är både om man åker utför eller om man åker längdskidor. Men det är ju att, alltså just det där, om man, som seende så kan det ju följa med synen med balanssinnet, eller balanssinnet följer med synen. Men det kan, om du är helt blind eller bara har en ledsyn så har du ju inte det på samma sätt. Och det är ju alltså det gäller ju att hitta en teknik där man inte spänner sig, där man är mjuk i kroppen så att man lite grann alltså följer med i terrängen.
Det är Parasportförbundet Jämtland Härjedalen som arrangerar vintersportläget för fjärde året. På schemat står både längdskidor, slalom och skidskytte. För många är det allra bästa med lägret att träffa andra unga med synnedsättning från hela landet och göra någonting tillsammans. Men det finns fler fördelar enligt Erika Johansson på förbundet.
Parasporten behöver få fram fler som är duktiga på idrott. Behöver få fram fler idrottsstjärnor. Kanske om man har ett sånt här läger så kan man hitta någon som är driven och satsa vidare och bli en ny Sebastian Modin.
Här. Ja, så den ska, då tänkte jag att du ska hålla ett finger på den här skjutgrejen. Ja. Och så ska du hoppa fram lite till. Och hej!
Ja, för den handen.
Ska vara här framme, under.
Så.
Ska jag börja?
Så håller du. I väret.
Ska man egentligen göra så också? Dra
den är drar ut.
Och plopp! Och sen ska man skjuta där. Ska jag göra det?
Ja, du kan prova att skjuta. Hör du att du klickar i dem? Mm.
Alvin Nygren ska testa skidskytte för synskadade för första gången. Det hela påminner om elektronskytte och går ut på att man ska pricka måltavlan med ett lasergevär. Ju närmare målet man siktar, desto högre pipljud hörs i hörlurarna. Och när ljudet är som högst, då ska man trycka av.
Jag sköt ett vapen, eller jag hållde i ett vapen. Och så sköt jag den, så pepte.
Och hur gjorde du när du sköt då? Vad var det du...
Jag tryckte på en knapp, någon liten knapp som man drog bara bakåt och framåt och sen var det dags att skjuta.
Hur var det då?
Roligt.
Alla med gula västar så man kan bara hojta på dem.
Nu är vi på plats i slalombacken och deltagarna är förväntansfulla och peppade. Även här börjar gruppen med att sätta på sig neongula reflexvästar, märkta med orden ledsagare eller synskadad, så att de ska synas tydligt för andra åkare. Och bara att åka i liften första gången kan kännas lite pirrigt. Men Emil Näslund är nöjd efter första åket nedför backen tillsammans med ledsagare Tilde Valborg.
Är kanske liten nervös var väl kanske, men annars var jag inte så nervös. Men jag har gjort förut så det kändes jättebra.
Ja. Berätta vad du gjorde då.
Ja, vi svängde åt höger. Mm. Först och så åkte vi lite åt höger och sen svängde vi vänster och sen stannade vi lite grann och sen fortsätter vi svänga lite höger och vänster. Alltså, är som man gör när man åker slalom.
Ramlade vi någon gång då?
Nej. Ramlade inte ett dugg.
Mm. Vad har du för tips då om det för någon som inte har provat att åka slalom?
Tips? Ja, det är väl att man ska... Ja, det är väl att prova åk liksom bara. Alltså åk bara som... Ta det lugnt bara. Som verkligen, tänk på det här med ploga och använd benen ordentligt. Jag menar... Därför menar, om man ramlar på snön och säger lite mjuk snö... Det är inte så farligt. Det händer alla.
Johannes Segersten tar knapplyften ända upp till toppen. Det är en dimmig dag, men utsikten här uppe visar en fin vy över centrala Östersund och Storsjön som ligger frusen. Johannes är redan på väg ner för pisten. Han rör sig smidigt och snabbt efter ledsagarens instruktioner. Och det märks att han har åkt slalom förr.
Ja, det är ju kul att det går snabbt och ja, man kan ju lita på ledsagarna och så.
Hur brukar ni göra då de gånger när du åker slalom? Har du alltid med dig ledsagare och hur funkar liksom samarbetet där?
Ja, jag har alltid med mig ledsagare. Eftersom det är lite svårt att åka slalom när man inte ser utan ledsagare. Och samarbetet går ut på att ledsagaren säger till mig när jag ska svänga till exempel. Så om ledsagaren säger höger, då svänger jag helt enkelt höger. Och... är tvärtom om han eller hon ser vänster.
Mm. Hur känner du när det blir branta backar och så?
Ja, då brukar jag väl bromsa för att det inte ska gå för fort. Så. För att grejen är, om man kommer för långt bort från sin ledsagare, då kan det vara lite svårt att höra vad han eller hon säger. Visst, det finns ju också så här... Vissa som använder hörlurar och radio och sådana grejer också för att bli hörda, men det använder inte vi just nu.
Pappa Martin Segersten brukar följa med som ledsagare i backen och han tycker att det funkar jättebra.
I början var det ju att man tog det väldigt, väldigt försiktigt och då var det ju liksom inte så mycket fart. Men nu är det ju, nu tar man ju sig ner för en backe ganska snabbt sådär. Det fungerar bra faktiskt. Det var väl det man kanske i början tänkte att man kanske tänkte att det känns väldigt utmanande att åka slalom om man inte ser, men det går helt enkelt. Så det är bara att pröva.
Det sa Martin Segersten som var med som ledsagare på vintersportlägret i Östersund. Reporter i skidbackarna var Therese Selén.
Är det något spännande på gång i din lokalförening? Har ni lyckats i någon fråga? Eller har ni kört fast någonstans? Har du varit med om något som du vill att vi ska berätta om? Tipsa Radio SRF och våra övriga medier. Ring vår telefonsvarare 08 399 240 eller skicka ett mejl till radio@srf.nu. Vi vill veta vad som händer där du finns och vi väntar på att just du ska höra av dig.
Väntelistan för att få en ledarhund är lång. Både för den som tidigare haft ledarhund och för den som för allra första gången vill ha en. Även hos de som utbildar hundarna är tillvaron tuff. Det gäller att pressa priserna och lägga sig lägst i upphandlingen om man vill få många hundar att utbilda.
Annette Johansson som har företaget DISA, Dogs in Service and Aid, i Viken utanför Helsingborg har arbetat med att ta fram ledarhundar i 20 år. I den upphandling som gjorts för de kommande 4 åren 2018 till 2021 valde hon och hennes 3 samarbetspartners att lägga sig betydligt lägre i pris än tidigare år och fick därmed flest hundar att utbilda.
Och stå. Bra.
Jag brukar säga det, jag tycker det är väldigt skönt att man har en man som har en fast inkomst. Jag tycker det är... Jo, jag hade nog kunnat leva på det annars också kanske. Men det är ingenting man blir rik på, skulle jag vilja säga. Det är det inte. Jag tror det är faktiskt lite grann som att vara en bonde. Jag går inte och räknar att nu jobbar jag här 5 timmar och vad har det kostat mig. Man kan inte räkna timmarna, för jag jobbar med detta och tänker på det nästan hela tiden. Det är nästan lite för mycket tanke på det. Så att räknar du timmar så kan du absolut inte få någon ekonomi i det. Men man tycker att det är väldigt roligt att jobba med.
I ett vanligt villaområde i Viken, några mil utanför Helsingborg, bor Annette Johansson som sedan 20 år tillbaka utbildar ledarhundar. För närvarande så har hon 5 labradorer hemma som ska bli ledarhundar är det tänkt. Och nyligen så avslutades upphandlingen av ledarhundar för kommande år. Och med den förra upphandlingen i färskt minne, där Annette och hennes samarbetspartner bara fick 2 hundar var att utbilda, så hade de bestämt sig för att gå ner i pris om det behövdes. Men budet gick lägre och lägre. Och Annette berättar hur hennes händer skakade när hon skulle trycka iväg det sista budet i den e-handelsaktion som pågick. Ett bud betydligt lägre jämfört med vad hon hade fått tidigare för att ta fram en ledarhund.
Vi var ju lite beredda på att priserna skulle bli låga faktiskt, eftersom det fanns en leverantör som redan förra omgången hade ett lågt pris. Så att vi var beredda, och vi hade väl inte trott att det skulle bli så här lågt, men vi hade ju å andra sidan också satsat med en massa valpar som redan var på gång helt enkelt. Man måste ju tänka 2 år fram i tiden hela tiden. Så att vi valde att lägga ett pris, och jag tror att vi hamnade på i alla fall 40% minst lägre än vad vi har idag så att säga. Så att från och med nästa år, så om avtalen skrivs, så blir det så.
Och klarar ni er att ta fram hundarna till det priset?
Ja, det gör vi. Alltså hundarna har vi ju redan jättemånga i lager så att säga. Så att det tror jag att vi kommer att göra. Så får man ju se i... Ja. Vi kommer ju ha lite... Ju fler hundar vi kör ut nu, så kommer vi ju få vara med på fler kurser när vi ska köra ut hundarna. Och där får vi ju betalt separat så att säga.
Men jag tänker då, när ni bara fick 6 hundar, då det blev 2 till er var. Låg ni för högt då? Var det anledningen till att ni fick så få?
Ja, det var anledningen. Och jag kan ju känna att... Det är inte så att man lever fett helt enkelt, utan det är, jag tycker att det är så en ledarhund ska kosta, utan vi var ju för dyra helt enkelt.
Och i år då, när ni har chans på fler hundar som jag förstår det, har ni gått ner under vad ni egentligen tycker att ni ska ha?
Ja, absolut. Men man kan väl säga det, det är ju lite nästan desperation kanske, för vi har känt att vi nu de här åren då har fått se att det inte är så himla lätt att sälja hundar kanske. Och få den kontinuiteten framför allt. Och jag menar, ska du ta fram hundar, det tar ju... När du planerar en kull så är det ju inte förrän 2 år senare som den ska gå ut. Och det är klart att du måste ju veta att det blir en avsättning för de hundarna. Ja, vi får se hur det går nu de här åren. Men ja, vi satte ju det priset, så att det är ju någonting vi givetvis står för. Och det får vi väl se vad som kan förändras under de här åren.
Ja, medan priset för ledarhundar går neråt och osäkerheten är stor hos de som utbildar ledarhundar eftersom man inte vet hur många som kommer att beställas vid nästa upphandling, så gäller det att söka sig andra vägar. För Anette och de hon samarbetar med så innebär det att de bland annat har sålt ledarhundar utomlands när de inte fått avsättning för dem i Sverige.
Vi har sålt faktiskt ledarhundar till andra länder för att vi verkligen har fått... Ja, ringa runt kan man säga och kolla intresset. Så att vi har sålt ledarhundar både till Finland och Norge och till Schweiz. Ja, faktiskt till några andra länder också när jag tänker efter. En hund till Nya Zeeland till exempel.
Så hundarna finns men de går utomlands?
Ja, det är helt sjukt. Det är jättetragiskt. Hundarna finns ju, men det finns ju inga pengar att handla dem för. Och det är klart att vi måste ju överleva såklart. Så, och i det här fallet då, när förra upphandlingen var, då hade vi ju satsat och ville leverera 3-4 hundar per år. Och så fick vi lite så, wow, 2 hundar är ju ingenting helt enkelt. Så att jag är jätteglad att vi faktiskt har överlevt de här åren och faktiskt haft... Väldigt kul. Vi har sålt till exempel 2 servicehundar. De 2 första servicehundarna till Åland till exempel.
Men alltså den långa kö som finns i Sverige då. Egentligen så hade den inte behövt finnas för hundarna finns.
Jag vet inte om det finns hundar tillräckligt för alla de som står i kön såklart. Och där beror det ju också kanske på att man har specifika önskemål om ras och sådana saker. Så att, men den hade nog kunnat vara mycket mindre, absolut. Men det är ju pengarna och det förstår jag. Det finns ju en pott man får. Så att det är svårt att göra någonting.
Bra killen. Duktig. Nu ska jag stolpe. Ja, stolpe. Där, bra, duktig killen. Bra.
Vi tar med oss labradorhannen Ossi ut på promenad. Han har varit i träning hos Anette sedan i september förra året. När han kom från sin fodervärld där han vuxit upp. Hittills så har han kommit ungefär halvvägs i sin träning till att bli ledarhund. Och för Anette som tillsammans med 3 andra också tar fram egna kullar som förhoppningsvis kan bli bra ledarhundar framöver. Så gäller det att hitta alternativ för valpar som senare visar sig inte kunna bli bra ledarhundar. Anette brukar räkna med att ungefär 35% av valparna blir ledarhundar.
Jag tänker på någon som kanske är lite för nyfiken på hundar och någon som är lite rädd för trappor, så har vi ju även tagit fram någonting som kallas för kompishund. För jag och mina 3 kollegor då har bildat en ekonomisk förening som heter Assistanshundskolan. Som vi har lite vid sidan om kan man säga då, där vi tar övriga assistanshundar förutom ledarhunden då. Och kompishund har vi tagit fram det till familjer med barn med speciella behov. Det kan vara ADHD, det kan vara någon autism eller någonting. De känner själva helt enkelt att en hund hade gjort väldigt mycket. Och då är det ju en hund som vi kanske har haft i träning till ledarhund. Det kan vara en som kanske har lite det här med trappor. Och som man efter ett tag känner att nej, det här håller inte riktigt hela vägen till ledarhund, men den kan ju bli en fantastisk kompishund. Så att då har den ju redan en grundträning.
Så det har varit bra då att ni har hittat en sidoverksamhet som faktiskt, där ni kan ha nytta av den träning hunden har fått, även om den inte går vidare.
Ja, precis. Och jag kan säga att där har vi ju en lång kö. Ja, det är kanske 10 stycken ute nu i Sverige eller någonting. Men det är väldigt roligt och väldigt tacksamt. Man får, när man får feedback på det, så gör det väldigt stor nytta.
Vad är det som gör att en ledarhund kan vara en ledarhund? Vad är det, när tar du bort dem?
Jag har ju för det första träffat då en gång i månaden med mina fodervärdar. Redan där kan jag ju se ett ganska bra, att wow, den kommer nog garanterat att bli någonting. Och sen så när jag får hem dem då, om vi säger nu att det är en som jag tar hem för att jag precis har skickat iväg en ledarhund, så kommer nästa student in. Då är det ju egentligen mycket bara hur den allmänt är. Och det är ju jätteskönt när man har dem hemma. Den ska bara vara trevlig. Mina barn och min man ska inte dö när de ser den, för att den är så himla jobbig och bara hoppar och skäller och inte kan lägga sig och koppla av. Utan den ska vara allmänt snäll och trevlig och glad. Så det är väl den första biten som man bara rent spontant kan säga, att det ska vara en trevlig hund. Sen när man är ute och går med den och man testar den i stan och även här var jag bor, så den ska ju inte kasta sig efter katter och andra hundar och hoppa upp på varenda människa och vara helt hysterisk. Då ska den ju också bara vara väldigt lätt att gå med i koppel egentligen. Och sen får den ju inte vara rädd för tåg eller konstiga ljud eller konstiga människor som kommer gående eller en rullator eller, ja, som sagt, gå i trappor och åka hiss, utan den ska bara vara allmänt cool egentligen.
Och här hemma i din villa som ligger i ett ganska vanligt villaområde så har du flera hundar.
Mm, jag har 5 labbar faktiskt i träning just nu. Och det är så himla tyst här nu. Nu har jag varit ute och jobbat med dem precis innan du kom. Så att, det är ju så jag planerar mina dagar. Att alla jobbas med förhoppningsvis 2, vad ska man säga, pass om dagen. Så att jäklar vad man går. Jag har en sån här app som säger att det brukar ligga på typ 12-13 kilometer om dagen.
Och vägen till att en hund så småningom blir en ledarhund är lång och kostar pengar. Så därför så hamnar också priserna för en färdig ledarhund högt, även om de gått ner sedan tidigare år. Kring 200 000 och där utöver för en färdig ledarhund.
För det första så är det ju både inköp av valpar och avel. Och då kan jag ju se, jag har ju lite olika här från år till år. Här är en på 107 000 inköp hundar under ett års tid. Men jag har också en för 200 000. Så att det säger att skulle jag kunna tippa på att det ligger ungefär på 150 000 beroende på hur du gör med egen avel och sådär. Och sen är det hundfoder 38 000, försäkring av hundar 12 000. Ja, sen är det ju sån här ägarregistrering på kennelklubben och Jordbruksverket och så vidare. Några tusen lappar där. Lite hundartiklar, man köper koppel och hundben och veterinärkostnaderna ser jag, de ligger ju mellan 75 och 95 000 varje år. Så det är ju sjukt mycket.
Och hur är det att se när någon som är synskadad får sin hund då, om de har väntat länge?
Ja, jag tycker det är fantastiskt. Och särskilt om man då ser, för att det är inte bara själva mötet med hunden, utan jag tänker också att du måste se att det fungerar. Att det är en bra matchning, och när man efter några dagar ser att det funkar, då känner man ju bara att ja, det är fantastiskt.
Bra killen! Duktig! Där, bra, duktig killen! Bra!
Sist var det Anette Johansson med labradoren Ossi. Reporter var Åsa Kjellman Irisi på Skånes taltidning. I år så kommer SRF att uppvakta socialutskottet för att försöka påverka så mer pengar avsätts för inköp av ledarhundar, eftersom anslaget legat på samma nivå i drygt 10 år.
Ja, men det är väl dags att äntligen ändra det här, eller?
Mer pengar till hundarna.
Ja.
Det tycker jag.
Men det är så där, omkostnaderna har ju verkligen, verkligen ökat de senaste 10 åren och pengarna ligger still.
Ja, och det resulterar ju i att det blir färre och färre hundar som kan utbildas.
Mm. Ja, det är ganska illa.
En helg står för dörren.
Det gör den.
Vad ska du göra?
Ja, jag vet faktiskt inte. Jo, jag ska träffa lite tjejkompisar på fredag.
Jaha.
Eller idag.
Idag, ja.
idag. Mm. Det är ju redan fredag.
Ja, det är ju det.
Det var nästan att man försade sig att vi inte alltid spelar in det här på fredagar.
Nej, tänk, Tror att, nej men så kan det ju inte vara. Men jag måste fråga en sak. Ja? Du fick ju faktiskt smaka på den berömda Greta Gristårtan.
Ja.
Vad tyckte du?
Den var fantastisk. Alltså den var ju helt underbar. Den var så färgglad. Det var en helt blå tårta. Jag såg ju när den här var hel också. Jag har inte bara sett den i halvt format. Men det var det en fyra på för Elin, 4 år.
Precis.
Och så var det då grisar som lekte liksom längs med den här höga kanten. Det var en väldigt hög tårta.
Mm. Det roliga var att den här tårtan var en sån här 14-biters tårta och jag tror att den räckte till totalt 27 personer.
Ja, men annars brukar det vara tvärtom att man får liksom höfta högre än hur många man egentligen är.
Ja, och det var ju det vi hade gjort redan från början, men ja, den räckte även till kollegorna här på kontoret.
Verkligen. Ja, det är så härligt.
Nästa vecka är det direktsändning.
Jajamän.
Det är nämligen organisationsråd.
Ja.
På torsdag den 9 mars, vi sänder från 9:00. Det är väl enkelt att komma ihåg?
Jajamän.
Vi hörs då.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom kongresser, organisationsråd och jubileum. Du kan höra veckoprogrammen på vår webbplats eller som podcast i din smarta telefon. För mer information om sändningarna och hur man lyssnar, gå till www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer och synpunkter. E-post radio@srf.nu. På vår telefonsvarare kan du dygnet runt lämna synpunkter eller insändare. Telefonnumret är 08 39 92 40. Vill du skriva är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.